Du lyssnar till En hyllning till livet, Skammen måste byta sida, av Gisèle Pelicot, med Judith Perignon, i översättning av Anna Petronella Fultier. Kapitel 1. Jag dukar alltid frukostbordet på kvällen. Först ställer jag ut kopparna, tallrikarna, besticken, servetterna. Sen honungen och marmeladburkarna. Det är som om jag tog ett kliv över den natt jag alltid fruktat och slog fast att nästa dag skulle bli harmonisk. Jag behöver bara ta fram smöret, sätta på vattenkokaren, låta doften av kaffe och rostat bröd stiga upp mot taket. Allt kommer att bli bra. Jag hade gjort i ordning allt den kvällen. Jag hade till och med tagit fram Dominiks kläder. Låt oss kalla honom Dominik. Jag kallade honom aldrig det, utan föredrog smeknamn med den ömhet de förmedlar. Ibland Domé, ibland Minou. Men sen visste jag inte vad jag skulle kalla honom. Jag sa Monsieur, Monsieur Pelicot. När jag nu skriver vår historia väljer jag hans förnamn. Jag bestämde mig för hans buteljgröna manchesterbyxor och den skära tenniströjan från Lacoste som han fått av barnen. Följande morgon skulle vi infinna oss på polisstationen. Vi hade fått tid klockan 9.30. Medan vi drack kaffe lyssnade vi på nyheterna från RTL. Covid-pandemin hade fått ett rejält uppsving. Ett nytt utegångsförbud var planerat. Jag såg på himlen genom köksfönstret framför mig. Solen sken. Jag föreslog att vi skulle ta en lång promenad under eftermiddagen som en kontraorder mot regeringens beslut och säkert som ett slags botemedel mot den kallelse vi fått. Dominik satt mitt emot mig men reagerade inte. Jag påpekade att min bror Michel skulle ha fyllt 69 år eftersom det var den 2 november. Han suckade och sa att han inte tyckte om november, att det aldrig var någon bra månad. Förmodligen med tanke på alla räkningar och påminnelser om uteblivna betalningar som skulle störta över oss. Mina spöken och våra ekonomiska problem svävade alltså en kort stund i köket. Men vi har levt med dem i alla tider och på något sätt svetsade de oss samman. Dominik gick för att duscha medan jag dukade av. Just när vi skulle gå tog han på sig en jacka som inte alls passade till de kläder jag hade lagt fram. Jag sa det till honom. Han ryckte på axlarna. Vi tog min bil. Han körde mot polisstationen i Carpentras. 2 månader tidigare hade en säkerhetsvakt upptäckt Dominik inne på Leclerc när han filmade under kjolen på 3 kvinnor. Själv befann jag mig hos vår dotter Caroline och hennes make Pierre i Parisregionen, där jag tog hand om min dotterson tills han skulle börja skolan efter sommaren. Sen åkte vi några dagar över helgen till deras hus på Ile de Ré. Jag var där när Dominik ringde med en uppjagad röst som jag inte kände igen. Han mumlade att han tappat sin mobiltelefon. Att han behövde en kod för att reaktivera den han just köpt. Och koden hade skickats till min telefon. Jag gav den till honom, men allt verkade med en så kaotiskt. Fast han annars var så metodisk och välorganiserad. Några dagar senare kom han för att hämta mig vid stationen. Och jag tyckte att han såg magrare ut. När vi väl kommit hem brast han ut i gråt. Han sa att han inte ville förlora mig. Jag såg omedelbart pappa inför mig efter mammas död. Den man som gråter i mitt huvud är min far, som skakas av snyftningar. Och jag står bredvid utan att kunna trösta honom. Och när jag såg Dominik gråta blev jag rädd att han var sjuk. Att hans cancer hade kommit tillbaka för att trycka bort honom. Så när han till sist erkände att han tappat huvudet en vecka tidigare på Leclerc i Carpentras, att han hade filmat under kjolen på några kvinnor.